Varje gång som Skånes taltidning inte kommer fram på fredagen med posten som det är tänkt så är det ledsamt. Men tänk om den inte skulle komma fram på 50 år. Försvunnen post som återfinns är upprinnelsen i en av de romaner som Susanne Mortensen och Annie Söderlind har med i månadens talbokstips. De båda kommer från Malmö stadsbibliotek och Annie är först ut.
Den första bok jag har valt att berätta om heter I det förflutna och den är skriven av Kate Morton. Historien börjar 1992 med att en postväska hittas på en vind i London där den glömts av en bakfull brevbärare 50 år tidigare. Breven levereras nu till de adressater som fortfarande finns i livet och en av dem är Edis mamma Meredith. Nej, det var ingenting av intresse, säger mamman. Men Edie kan se att brevet gör henne upprörd. Ungefär i samma veva besöker Edie den by på engelska landsbygden där hennes mamma var evakuerad under kriget. Hon lyckas få en privat visning av slottet där hon bodde, men hennes frågor får inte svar utan blir tvärtom ännu fler. Slottet bebos nu av tre äldre systrar som av olika skäl aldrig lämnade sitt barndomshem. Den yngsta av systrarna blev sviken av en man, vilket hon aldrig hämtade sig ifrån, och systrarna har gjort allt de kunnat för att skydda henne från omvärlden. Meredith vägrar att berätta något om sin tid på slottet, men Edie fortsätter med sina efterforskningar. I sitt arbete som förlagsredaktör blir hon ombedd av systrarna att skriva en biografi över systrarnas far, en berömd författare, som även Edie själv fascinerats av som barn, utan att känna till kopplingen mellan hennes mamma och författaren på slottet. Alla väl dolda hemligheter och alla förvecklingar som äger rum på slottet är för många för att jag ska kunna redogöra för dem alla här. Däremot vill jag gärna rekommendera denna bok till alla som älskar att försvinna in i en bokvärld där ingenting är vad det först tycks vara. Där spåren från nutiden tillbaka till det förflutna verkar ha utplånats fullständigt, men där obegripliga händelser till slut får sin förklaring och människor som levt i skuggan av ödet äntligen får upprättelse.
Jag vill presentera Dödssynden av Harper Lee. Bibliotekarier läser sällan om böcker. Det finns helt enkelt ingen tid till det. Vi har fullt upp med att bevaka den nyutgivna litteraturen. Men på semestern i somras hittade jag en gammal favorit i bokhyllan som jag inte kunde motstå. Dödssynden handlar om livet i en liten stad i den amerikanska södern på 1930-talet. Det råder lynchstämning i Alabama. En svart man anklagas för att ha misshandlat och våldtagit en vit kvinna i hennes hem. En vit advokat erbjuder sig att försvara den åtalade mannen. Detta upprör en stor del av befolkningen minst lika mycket som den avskyvärda handlingen. Rättegångssalen blir helt fullsatt. Den åtalade mannen bedyrar sin oskuld men offret håller fast vid sina anklagelser. Advokaten plockar sönder hennes argument och ställer kritiska frågor till ett vittne som påstår sig ha sett övergreppet. Det blir allt mer uppenbart att fel man har gripits, men juryn varken vill eller vågar ta parti för den svarte mannen. Den åtalade döms till hängning. Advokaten lovar att han ska rentvås i nästa instans, men den dömde kan inte längre tro på en rättvis behandling utan rymmer och dödas under flyktförsöket. Dödssynden blev en omedelbar succé när den kom ut i början på 1960-talet. Författaren fick ta emot flera prestigefyllda priser. Boken översattes till många språk och blev en framgång på filmduken. Idag är Dödssynden en levande klassiker om intolerans och rasism. Harper Lee skrev inte fler böcker. Varför får vi aldrig veta? Harper Lee har ingen kontakt med sina läsare och ställer aldrig upp på intervjuer utan lever ett tillbakadraget liv. Kanske är hon fullt nöjd med att ha skildrat sin barndoms Alabama.
Den franske författaren Philippe Grimbert har skrivit en bok med självbiografiskt innehåll som heter Hemligheten. Den är ganska liten till sitt format, men desto rikare till sitt innehåll. Philippe föddes i skuggan av kriget 1948. Frankrike vill lämna krigsåren bakom sig. Ingen vill tala om den franska statens svek mot judarna och Philips föräldrar vill inte ha något att göra med sitt judiska ursprung. Namnet Grimbert är en förfranskning av det judiska Grinberg. Den lille pojken är begåvad och duktig i skolan, men lever inte upp till sina föräldrars förväntningar. Föräldrarna är båda atletiska gymnaster, medan Philip alltid har varit sjuklig och klen. Han är också ett mycket ensamt barn, och som så många andra barn uppfinner han en låtsasvän, en storebror, som har alla de egenskaper han själv saknar, men som också beskyddar honom. Föräldrarna ägnar sig mycket åt träning. De har till och med inrett ett rum i lägenheten med motionsredskap. De driver också en affär som specialiserat sig på idrottskläder och har inte mycket tid över för den klene sonen. I anslutning till affären finns en hälsomottagning som drivs av en äldre bekant i familjen, Louise. Philippe är ofta hos henne, dricker varm choklad och pratar om saker ingen annan vill kännas vid. Det blir också Louise som så småningom gläntar på hemligheterna från krigstiden. Han får veta att han är av judisk börd och att flera av hans släktingar dödats i förintelselägren. Han får också veta att han verkligen har haft en äldre bror som mördades av nazisterna. Författaren berättar sin historia enkelt och osentimentalt, och som läsare blir man gripen av ännu ett livsöde som färgades av nazistregimen, trots att han själv inte ens var född under denna tid.
Mitt nästa boktips heter Monsieur Lin och den lilla flickan och är skriven av Philippe Claudel. Ett grymt krig rasar i ett land i Sydostasien. Den gamle mannen Monsieur Lin har klarat sig utan kroppsliga skador, men han har svåra upplevelser bakom sig. Både sonen och sonhustrun är döda. Med sin lilla dotterdotter i famnen kliver den gamle mannen ombord på ett räddningsfartyg som ska föra överlevande till en tryggare plats på jorden. Färden slutar vid en stor hamnstad i Europa. Monsieur Lin och hans barnbarn hamnar på en flyktingförläggning och försöker anpassa sig till livet i det nya hemlandet. Monsieur Lin känner sig mycket ensam, men under sina promenader i en park stöter han på den nyblivne änklingen Monsieur Bark. De bägge männen har inget gemensamt språk, men de blir goda vänner genom att tolka varandras ansiktsuttryck, gester och känslor. De träffas regelbundet på en bänk i parken. De ger varandra små presenter. De går på restaurang tillsammans och Monsieur Lins barnbarn är alltid med. Dessa möten lyser upp den grå vardagen och får de sorgliga minnen att blekna. Romanen är kort, välskriven och mycket gripande utan att vara sentimental. Boken är den tredje fristående delen i Philippe Claudels serie om krig och vad det gör med människor. De två första delarna heter Grå själar och Brodecks rapport. De kan också rekommenderas.
Min tredje bok heter Vända blad och är även den skriven av en fransk författare. Hon heter Julie Jezekel. Jag bokstaverar hennes efternamn. J-E-Z-E-Q-U-E-L. Julie Jezekel. Huvudpersonen i boken är en kvinna mitt i karriären som heter Clara. Antagligen så heter hon Clara på franska, men det hoppar jag över just nu. Hon arbetar som manusförfattare för olika tv-produktioner. En dag välte hon i vredesmod ett skrivbord över sin programkonsult, och det skulle hon naturligtvis inte ha gjort. Nu måste hon söka ett nytt jobb för att försörja sig och sin tonårsson. Mediebranschen tycks ha stängt dörren för henne, men till slut kom hon på den lysande idén att arbeta som spökskrivare. Hon annonserar på internet och hoppas naturligtvis på en känd person som vill berätta sina minnen, men den enda som svarar är en äldre man vid namn Bertrand Rosier, som hela sitt liv varit verksam inom maskinindustrin. Det är inte vad Clara har tänkt sig, men vad gör man när man behöver pengar? Så hon accepterar uppdraget. Det mest oväntade med uppdraget visar sig vara att Monsieur Rosier inte vill att hon ska skriva ner hans liv, inte ens lite förskönat, utan att hon ska hitta på ett helt nytt liv åt honom. Efter en trevande början med skrivkramp kommer Clara igång med uppdraget och uppfinningslustan vad gäller uppdragsgivarens fiktiva liv, den flödar. Men när slutet närmar sig försvinner den mystiske Rosier. Ett intensivt letande leder fram till en psykiatrisk klinik, men även därifrån avviker han och slutligen får Klara ett brev som ger det enda logiska slutet på den påhittade självbiografin. Titeln Vända blad passar bra till läsandet av boken, för den framkallar verkligen ett högt lästempo. Historien är full av humor och med en hel del kängor åt medievärlden, där man bara räknas så länge man lyckas. Det märks att författaren både är van att skriva med dramatiken i åtanke och har kännedom om hur människor i mediebranschen i värsta fall kan bete sig.
Mitt tredje tips heter Ät mig och är skriven av Agnes Desart. Många människor drömmer om att öppna café eller restaurang. Miriam, en fransyska i 40-årsåldern, nöjer sig inte med att drömma utan gör slag i saken och startar Chez Moi på en liten bakgata i Paris. Chez Moi, det vill säga hemma hos mig, är ett passande namn. Miriam har tagit så stora banklån till inredningen att hon inte har råd med en egen bostad utan sover på en soffa i restauranglokalen, tvättar sig i diskhon och gömmer en väska med kläder under disken. Miriam är en fantastisk kock som gillar att stå vid spisen och improvisera fram nya maträtter, men hon har ingen utbildning i att driva en rörelse. Den första tiden går det trögt. Räddningen blir Ben, en ung man i kvarteret. Ben anställs som servitör, men han förstår sig också på ekonomi och marknadsföring. Sakta men säkert byggs verksamheten upp. Parisare i alla åldrar väljer Miriams krog när de ska unna sig något riktigt gott. En positiv recension i en tidning blir viktig reklam för krogen. Lokalen räcker inte längre till utan måste utvidgas för att kunna ta emot de matglada gästerna. De trivsamma skildringarna från restaurangen varvas med Miriams tillbakablickar på det liv hon levde innan hon blev krögare. Det är en mörk historia om ett misslyckat äktenskap och en problematisk relation till ett barn som hon fick överge och förlorade kontakten med. Trots detta är Ät mig ändå en feel-good-roman. Glöm inte fylla ditt kylskåp innan du beställer boken. Beskrivningarna av champignonsallad, ossobuco, plommonpaj och många andra godsaker får det att vattnas i munnen på läsarna och lyssnarna.
Och de böcker som Annie Söderlind och Susanne Mortensen tipsade om var I det förflutna av Kate Morton, Dödssynden av Harper Lee, Hemligheten av Philip Grimbert, Monsieur Lin och den lilla flickan av Philip Claudel, Vända blad av Julie Jessekel och Ät mig av Agnes Desart. Alla de här böckerna finns förstås som Daisy-talböcker. På punkt kan man läsa Dödssynden av Harper Lee och så småningom också Monsieur Lin och den lilla flickan av Philip Claudel. Den boken är under produktion både vad gäller punkt som Daisy-upplagan. Och samtliga böcker finns eller finns att beställa på ditt närmsta bibliotek.